Fy fan.
Välkomna till modermodemet. Jag höll på att säga kompilator, men det är det inte. Det är modermodemet. Förra veckan blev det inget modermodemet för att vi alla hade olika sjukdomar. Så vi tänkte vi bjuder in en gäst och nu kan alla. Så nu är vi 4 stycken och det är någon slags rekord. Så vi får se om vårt inspelningsprogram pallar med det här trycket av dialog. Med oss idag har vi Emil, a.k.a. Dr. Desch, känd från internet. Välkommen!
Tack så mycket.
Jag har en liten fråga. Är du en riktig doktor eller?
Nej, jag är faktiskt inte det.
Nej, okej.
Nej.
Du vet att det är en skyddad titel.
Han skulle aldrig vara med i den här podcasten. Om han var en riktig doktor kan jag garantera.
Som ni hör så är vi 4 stycken. Det är lite ovant. Vi kommer att prata i mun på varandra. Men om ni har en beef med detta så kan ni höra av er så får ni pengarna tillbaka. Anledningen till att vi bjöd in Emil. Jag tror att det var Anders som propsade på det.
Ja, så du ska lägga det över på mig och motivera.
Jajamän.
Ja. Nej, men jag vet ju att Emil jobbar med programmering, som vi andra också gör, men han bygger inte en webbackend eller en frontend eller en SaaS-tjänst eller en mobilapp eller ens en typ FTP-snurra. Så att vad gör du? Hur kan man jobba som programmerare då?
Innan Emil svarar på det, här får vi klippa för en gångs skull. Men det är något som dunkar hos någon.
Jag hör det också.
Ja, jag hör det också.
Det är hos mig. Det är för att de pålar på en bro här borta. Okej. Okay. 500 meter från där jag bor.
Okej.
Vi kommer inte bli av med det.
Nej.
Det behöver vi inte klippa.
Eller? Nej, då så. Skönt.
Vi håller streaken. Att vi faktiskt klipper ibland, Bartek. Nu spoilar du hela våran gimmick.
Nej, men vi håller ju streaken. Vi har inte klippt än.
Sant. Mm. Okej, tillbaka till programmet. Vad gör du på ditt jobb, Emil, i runda slänga? Jag vet att det är lite så här hemligstämplat, classified, säkert.
Det är stora maskiner.
Det är stora maskiner och det är kul. Alltså, jag programmerar på jobbet. Men precis som du säger, det mynnar inte ut i en SaaS-tjänst eller en webbtjänst eller en mobilapp. Jag har under de senaste 6 åren jobbat på Max 4 i Lund, som är en synkrotron. Vi kan gå in på fysiken snart. Just nu så har jag tagit ett sabbatsår därifrån och jobbar på en organisation i Kiruna som håller på att bygga ett radioteleskop, kan man säga. Så det handlar om programmering för att styra den här sortens anläggningar, kan man säga. Och det fina ordet heter distribuerat kontrollsystem, som man kan kolla på Wikipedia om man vill. Så det programmerar jag. Men sen nu kanske jag går i förväg på potentiella följdfrågor här, men programmering är programmering. Jag har byggt webb, jag har byggt iOS-app, jag har byggt WatchOS-app, jag har byggt backend, jag har byggt frontend. Och det är fortfarande bara programmering. Sen kan det vara en roligare applikation, men ja.
Du går till jobbet och tar på dig if och for loop-byxorna som alla andra är det du säger varje morgon.
Ja, det kan man säga.
Skönt att höra ändå. Varför? Så här tänker jag, jag har hört dig prata förut lite kort så. Jag tänker alltid att det låter väldigt lockande på typ alla sätt. Att slippa en databas, eller slippa liksom en sån här typisk backend-databas. Slippa, ska vi göra cookies eller en JWT-token idag? Allt det där som man är så trött på med jobbet. Utan det är mer, i mitt huvud då, hårdvarunära, lite mer på riktigt. Är det så du känner? Om du ändå har jobbat med det mer vanliga tidigare också, vad tycker du själv?
Det är absolut mer på riktigt. Och det var en av för min del lite försäljningspunkterna med att jag, när jag liksom bytte till det här spåret lite grann, så var det absolut en del av det. Att det kändes roligt att komma nära hårdvara, Och att man kunde liksom, ja, dra i en spak också ganska fysiskt. Och faktiskt det liksom det är med i spelet. Så det är det absolut. Sen är det så här också att jag kan ibland sukta efter en liten JWT authentication. För om det är någonting så är det så här att alltså datorn är ju ganska, vi kan säga så här, datorns minne är ju rätt så pristine värld, medans verkligheten och hårdvara är otroligt kaotisk många gånger och inte alls att lita på och bete sig helt knasigt. Så man får en annan sorts källa till sina gråa hår och hårsliteri, kan man säga. Så det är inte så att bara för att jag slipper JWT-token så är det inte så att jag är glad varje dag.
Klart att jag ska slänga in lite JWT-token i radioteleskopet.
Eller? Kan vi göra.
Man ska ha kul på jobbet.
Men här, är det här en ganska akademisk miljö? Alltså inte, jag förlåt inte att du forskar, men jag tänker att ursprunget är akademiskt och forskningsanslag och projekt och kollegor också, antar jag, som delvis är akademiker. Liksom, hur påverkar det jobbet för dig?
Det stämmer alldeles rätt. Båda två av de här ställena är otroligt akademiska. Det är ju... Jag har gått 3 år på högskolan och jag har konsekvent minst utbildning bland mina kollegor.
Där men ändå liksom... doktor.
Jag är inte doktor. Det är många av mina kollegor som är doktor på riktigt faktiskt. Så att det är vanligt.
Vad tycker du om att du kallar dig för doktor?
Ja, det jag gör inte det i de sammanhangen.
Jag ska vara tyst.
Det är absolut en akademisk miljö och det blir ju bleeding edge på ett sätt som är lite kul. Det är inte bleeding edge kanske inom mjukvaran, men den totala applikationen är ofta lite bleeding edge när man har forskare med, för att de håller inte på att göra massproduktionsgrejer, utan det är ju, allting är ju one-offs. Så en sak som är ganska tydlig är att det finns många fler bra idéer än vad det finns bra kodbaser, kan man säga. Jag är konsekvent å andra sidan också, nu ska jag inte så här superskryta, men generellt sett är man ju mycket bättre programmerare och mjukvaruutvecklare än gemene kollega, för att de har inte den bakgrunden, så det är inte konstigt. De är jätteduktiga på att skriva 150 rader och jättekladdig Python-kod som gör någonting jättemagiskt, men det är ingen som någonsin kommer att lyfta ut vad det är för någonting. Så där kan man ju hjälpa till som någon sorts lärare och guide på hur man ska göra saker. Det är ju en stor skillnad.
Mm. Har de vett att uppskatta det? Eller är det mer liksom, skitsamma, det funkar, nu kör vi bara?
Det är lite både och, kan man säga.
Jag ska inte tvinga dig att säga massa saker som gör att du inte vill vara med mer. Men jag tänker bara, det är en sån typisk, ändå typisk, inte en konflikt, men liksom en spänning mellan det här liksom. Jag har en teori här, eller ett vad heter det, en...
Ja, hypotes.
Jag ser att det är en teori. Hypotes, tack. Och här är min kod som bevisar det här, och det stämmer. Och här är ett skärmdump jag kan ha med, eller här är liksom en out jag kan ha med i mitt paper som jag skriver i hela tech. Liksom. Sen är det klart, skitsamma om det inte funkar att köra om en vecka för att det är ett paket som har gått sönder eller någonting, det är lugnt. Liksom. Jag kan förstå det, och jag kan också vara avundsjuk på det ibland. Liksom. Men så fort man ska omsätta den här liksom, forskningskodbasen i typ, nu ska vi bygga en tjänst som ska rulla varje dag i 1000 dagar och måste loggas och ha liksom. Då plötsligt spelar det roll huruvida man har exceptions eller errors som values i sin return och så vidare. Mm. Jag tänker att det är en sån konflikt som uppstår.
Absolut, det är det. Och här är det nästan lite lättare att titta på Max 4 i Lund. Alltså Max 4 har säg att de har 250-300 anställda kanske. Så det är ändå en ganska stor arbetsplats. Och vi säger att där är 100 som är forskare, kanske. De är ju inte ett dugg intresserade av någonting som har med mjukvaruutveckling att göra, även om de skriver kod många gånger. De ville köra sina experiment. De ville att deras forskarkollegor som kommer dit ska kunna köra experiment. Men när jag började på Max 4 2018, då var det fortfarande väldigt mycket uppbyggnadsfas. Nu i våras, när jag då lämnade tillfälligt, så har man gått in i mycket mer någon sorts alltså tänker produktionsfas, även om inte det blir riktigt rätt ord för den sortens anläggning, men där man förväntar sig stabilitet och ja, men vi har ju användare här som har flygit hit från Kina, ska vara här i en vecka, nu måste det ju funka liksom, hela tiden. Du kan inte hålla på och strula. Där har vi ju då mött en lite knäckpunkt när även forskarna då börjar uppskatta stabilitet, kanske snarare än flest features i hela världen på kortast tid. Så att det har varit ett jättejobb, vad ska jag säga, politiskt, för att omvända forskarna lite grann då och tycka att det är okej att det går saktare men blir stabilt. Så att, och det, lite grann är det nu också så här att Max 4 har ju en 4 i namnet. Det finns en som heter Max 3 också och Max 1 och Max 2. Men många av forskarna jobbade på Max 3 innan och då var labbet en tiondel så stort. De kunde ha kontroll på i princip allting som var deras domän. Och då blev det också så att allting går jättefort. Avståndet från deras idé tills implementerad lösning där de kanske har gjort mer än hälften själv och sen så fått hjälp med vissa små grejer är ju fantastisk för deras kreativitet. Men när man skalar upp och allting blir större och mer komplicerat och det krävs liksom supportgrupper för massa olika moment och det ska schemaläggas i deras supportgruppernas turordningar och hej och hå, så tar allting jättelång tid och då suras det för att det inte går fort. Så att jag kan förstå att de forskarna har ju mognat många gånger, eller de har också fått göra någon sorts mental uppskalningsresa för att passa i en ganska ny miljö ändå.
Jag lärde mig, eller jag lärde mig inte programmera, men jag gick datavetenskap på KTH som då låg under något som hette, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var liksom, det var matematiker som lärde ut datavetenskap. Och sättet de skrev kod på var att, kändes som att huvudsyftet var att det skulle se snyggt ut i LaTeX, koden de skrev. Det, liksom, det skulle se snyggt ut i en paper. Och det tog ganska lång tid att avlära mig när jag kom ut i arbetslivet. Och det låter lite som att det är samma sak här, att det är liksom forskare som skriver ihop, som du säger, 150 rader Python som kommer gå sönder nästa vecka. Apropå det så läste jag en artikel på Hacker News för ganska länge sedan att det är ett ganska stort problem inom forskarvärlden överhuvudtaget att det är jättemycket resultat som inte kan reproduceras för att typ källkoden finns inte ens för att få fram resultaten som finns i artiklarna.
Nej, det stämmer.
Men har du liksom fått agera mentor och eller en benevolent dictator för att liksom få ordning på skutan?
Inget dera egentligen. Kanske lärare snarare. Jag har varit ganska mån om att hålla liksom presentationer i hur man kan tänka kring programmering och utveckling och allt möjligt därtill. Varför är det bra med felmeddelanden som är skriven för en människa, exempelvis? Mm. Ett av de roligaste felmeddelanden som man liksom konsekvent fick, det var om man gör ett HTTP-anrop med typ requests i Python, som är ett av de vanligaste libbarna för det. Och sen så antar man att det är JSON och så är det inte JSON. Då blir felmeddelandet typ cannot decode och sen så tom sträng at location 4 kanske. Mm. Och så kommer det liksom längst upp. Användaren slår sig i huvudet av det. Man fattar ingenting för det här felmeddelandet är ju 13 lager ner någonstans. Och bara en sån sak, det var ju liksom jätte så här, kan man skriva ett felmeddelande som är bra? Jaha, oj, det har vi inte, eller så. För att i deras värld så var det så att de trycker på den här knappen och vet precis var signalen går någonstans, för att det är deras värld. Så de vet exakt vad som är fel när det blir fel, oavsett vad det står i det felmeddelandet. Men så fort det kommer dit någon annan som ska göra det, ja, då funkar det inte längre. Och då kan man inte vara autonom och då tar allting jättelång tid.
Mm. Du kanske sa det i början och jag missade det, men vad är liksom huvudsakliga miljön som du sitter med?
Det är Python och ett ramverk, eller vad man ska kalla ett, nej inte ett ramverk, ett library på något sätt, som kallas för Tango. Och Tango är ett någon sorts backbone för ett distribuerat kontrollsystem som används bland annat på Max 4 i Lund och även på en handfull andra anläggningar runt om i Europa. Ofta liknande anläggningar, synkrotron-grejer, och det finns även ett jättestort, ett jättestort radioteleskop som heter SKAO, Square Kilometer Array Observatory, som ligger i typ Australien, Sydafrika och Chile kanske, utspritt. De kör också tango. Det är ett typiskt open source-projekt som drivs gemensamt för att man ska kunna bygga den här sortens kontrollsystem. Det är byggt i C och C++, och sen så finns det då Python bindings som i princip alla använder. Och en Linux-miljö med ganska vanliga förutsättningar egentligen. Vissa kör det dockeriserat, vissa kör med mer tango-eska tools, och vissa kör med väldigt vanliga Linux, alltså systemd eller supervisor. Och, ja. Sen är det helt vanliga infrastrukturella problem med hur deployar vi saker på 1000 servrar samtidigt utan att det inte går sönder. Och, ja.
Men jag tycker ändå det låter lite märkligt, för i min värld kontrollsystem, det är liksom PLC all the way down. Men här
det verkar det...
Okej. Men... Ja, jag är förvånad över att Python används för som är ganska hög nivå, och kontrollsystem i min värld är väldigt låg nivå. Men jag kanske...
Nej, men du sätter fingret på en bra grej, för att det finns där finns en ganska tydlig split här. Oftast så används PLC för de som inte vet vad en PLC är, så kan man förenklat säga att det är en dator, men som är stendum, men jättestabil. Och lite lägre nivå kan man säga, än vad din klassiska Linux-burk är. Man använder dem väldigt ofta för styrning av saker som är av säkerhet att göra. Alltså machine protection och personal protection-systemen använder PLC. För att man måste kunna lita på det 100%. Man kan liksom inte låta bli att stänga den här ventilen så att den till röret exploderar. Och så fick man lite mycket nätverksrequest då, och så blev det inget. Så kan man inte ha det, såklart. Så då använder man PLCs. Men PLCs är en del av det. Och sen, på vissa sätt så sitter PLCn absolut närmast. Men lite parallellt med det så styr man också många andra grejer med helt vanlig nätverkstrafik. Som då inte är klassade som den här kan göra skada, liksom.
Men Python-koden kör inte på själva PLC:erna, utan de kör någon egen.
Nej, okay, precis. Då PLC:n kör sitt eget race. Sen integrerar vi mot PLC:n också, för ofta vill man veta väldigt mycket av det som PLC:n vet. Så där finns en jättebrygga då in i det större kontrollsystemet till PLC:n också.
Enda anledningen till att jag vet någonting om det här är att en kursare till mig som heter Jakob Sagatowski, som var med i kompilator 14 och 51, han håller på med PLC och också på radioteleskop. Han satt på ELT i Schweiz i 2 år och gjorde så att en dörr kunde öppnas och stängas. Så det är liksom en annan typ av programmering när man programmerar med de här PLC-erna.
Det är bara en bool. Open, close. Eller open, true, false menar jag. Förlåt. Ja, jag har en lite annan frågebana här att gå in på. Det är liksom den här typen av arbete som där karriärsbana är intressant. Du sa att du har ett sabbatsår. Jag skulle inte få ta ett sabbatsår för att arbeta på en konkurrerande tjänst, kan vi säga. Men det är på det jag gör, och det gäller de flesta utvecklare som är på företag. Kan du berätta lite om liksom den miljön och att det inte är privatägt företag som ska vinstmaximera?
Ja, jag tror att jag är för, liksom, får förunnat att få ta ett sabbatsår, absolut. Och det är inte riktigt konkurrens, det är väl det som är grejen, att eftersom det inte är vinstmaximering så finns det ju inte riktigt. Alltså konkurrensen är något annat. Det är typ konkurrens om duktiga människor i så fall. Så att på så sätt så är det ju väldigt nice. Men man får ju lägre lön, exempelvis. Jag är statligt finansierad, så att då blir man liksom inte rik. Sen är det inte... det är inte dåligt, jag är inte fattig liksom. Men man, om man vill vinstmaximera sitt privatliv så ska man inte gå in i akademin. Det ska man inte göra. Det finns, eftersom det inte är vinstmaximering, så finns det, jag ska inte säga att det är bara därför, men miljön i sig är ju en experimentell miljö. Idéer som man kanske inte hade fått realisera annars kan man ju få göra. Mycket saker kan man absolut få göra och sen bara slänga det. Och sen så skickar man en rapport och säger det här har vi lärt oss liksom. Och det är ingen som tycker det är konstigt för att det händer hela tiden i den miljön. Man är nog lite mer, man har nog en större frihet att göra lite mer vad man vill. Och liksom fundera på vad som blir bättre för verksamheten än vad man hade gjort i ett traditionellt vinstdrivet företag. De tidigare arbetsplatserna jag har jobbat på som inte har varit liksom akademigrejer utan helt vanliga iOS-app och webbgrejer liksom. Det har ju varit ganska så styrt på klockan att vi fakturerar kunder eller det här projektet ska vara klart på måndag och så vidare. Då är det ju sådana saker som gäller precis som vanligt så att säga. Så det, på så sätt är det väldigt mycket skillnad, absolut.
Känner du att du längtar tillbaka eller liksom, just det ekonomiska då är en faktor förstår jag, men om man bortser från just den biten, känner du att det liksom är en miljö som du trivs i att arbeta i?
Jag tycker det är generellt sett väldigt roligt för att man, det är lite, det här händer liksom inte, den här sortens byggen som då dels Max 4 har gjort och dels som IceCat gör, det händer inte så ofta. Det förra radioteleskopet som IceCat hade, det är 40 år gammalt. Så att, och nu ska de bygga nästa generation, de kommer antagligen ha det här ganska länge. Visst, det där kommer få saker att förbättra och utveckla, men att få vara med i startskeden är ju liksom alltid väldigt spännande. Med det sagt så jag trivs, men man vet aldrig.
På IceCat, är du inte inne där som ensam systemutvecklare så att säga, va? Eller?
Nej, vi är en grupp på 5 kanske. 6, lite beroende på var man drar gränsen för vad som utvecklare. Och jag blev då lite, jag vet inte, headhuntad / tillfrågad. Kan du hjälpa oss? Typ. För de behöver de har liksom ett hemmabyggt kontrollsystem. Men de behöver skala upp. Och hur gör man det med ett hemmabyggt kontrollsystem? Eller ska man gå in i ett existerande och bygga deras system då på motsvarande sätt som man gör i Lund? Så därför är jag där. Och det är knepigt för att man kommer utifrån och det finns kanske, alla viljor kanske inte är alignade riktigt. Everything is a people problem, sägs det ju. Och det är nog sant.
Har du... jag vänder frågan. Ofta upplever jag att man som utvecklare, när man ska bygga någonting nytt eller liksom någon ny feature eller något nytt system, så är det någon som har en idé om vad som ska byggas som är mer eller mindre domänexperter på det här, om det är fakturering eller liksom vad som helst. Men som utvecklare så att man ser in i det här och börjar bygga och så inser man, vänta, den här grejen är inte helt logisk, jag måste fråga om det här edge caset, och så inser man att den personen aldrig tänkt på edge caset, för det kommer inte uppstå i verkligheten, men det uppstår i programmet man bygger liksom. Upplever du att du själv har fått liksom, har kommit tillbaka med frågor som de inte har tänkt på någon gång i hur man faktiskt implementerar en viss idé som de har och sådär, där du liksom har blivit lite en så här motviktande domänexpert på ditt sätt, eller är du mer bara liksom, kan du bygga den här grejen åt oss? Ja visst.
Det som är att nu jag ska försöka svara på min fråga. Oftast så är de här personerna väldigt mycket experter på det de sysslar med också. Och de har haft fingrarna i programmering i princip allihopa liksom. Så att de vet ofta ganska väl vad de vill ha. Men det är väldigt mycket ett så att säga back and forth i den bemärkelsen att man måste ändå kolla av hela tiden, för man vet ändå inte riktigt vad de... Det är alltid, alltså det där är knepigt, för att det handlar ju väldigt mycket om en förståelse för problemet. Och jag är ju inte domänexpert för varken radioteleskop eller synkrotronljus generellt sett. Så att det kan mycket väl vara så att de vet exakt vad de vill ha. Men det är svårt för dem att förmedla det till mig. Även om de vet. För att jag kan inte deras terminologi och jag kan inte deras sätt att se på det. Så man får väldigt mycket, så att säga, sekundärutbildning kan man säga. Man får ju lära sig väldigt mycket om allt möjligt bara för att man ska kunna greppa vad man sysslar med. Ja. Svarade på din fråga eller blev det bara luddigt?
Det tror jag att gjorde. Absolut. Det var alltså intressant att tänka, för ofta har man ju då en beställare eller domänexpert som är expert på typ fakturering eller på, jag vet inte, någonting annat, några bra exempel, men som inte sitter med programmering överhuvudtaget och som inte liksom har en algoritmiskt tänkande eller ett systemdesign-tänkande och så. Men i ditt fall kanske det är lite av ett mellanting där, att det är folk som uppenbarligen kan domänen väldigt bra och som också har resonerat igenom liksom algoritmer eller processer ganska mycket också.
Ja.
Så det kanske inte är samma typ av uppdelning liksom.
Nej, man kan säga lite grann så här att nästan alla de som jag skulle kunna säga är mina kunder, eller liksom motsvarigheten, de skulle kunna göra det de vill ha i isolering själva. Men att få in det i det större systemet och få det ihopkopplat med alla de andra grejerna som det finns en förväntan på, om man tänker liksom in i det centrala loggningssystemet eller in i det centrala larmsystemet eller in i något annat. Att det ska kunna deployas varje måndag när det är downtime. Eller vad det nu är för någonting. Där behöver de hjälp. Och även då kanske att, så att säga, paketera om, snygga till kod, göra det liksom läsbart, kvalitetsgrejer. Men den, så att säga, funktionella lösningen kan de ofta lösa själva. Men i sin lilla labbmiljö.
Det där speglar väldigt mycket någonting jag upplevt också på några större företag där det finns folk som är liksom data vad heter det, data scientists heter det eller mera, som är Python liksom analytiker, men när det väl liksom är dags att gå ifrån här är vår algoritm, här är vår lösning till, ja men kan vi anropa den med ett API, ja det är lugnt, vi slänger bara ett flask API framför det, säger de, och så gör de det, sen så funkar det inget efter två dagar för att det var en token som hade expiration, vad det nu är liksom. Allt det där som inte är koden, utan som är drift och infrastruktur och långsiktighet, det är ju det man kanske blir bra på som utvecklare, mer än skriva ännu snabbare if och for loopar, som man kan ganska väl från början ofta liksom.
Precis, och jag precis, så att då när man, kan man göra den uppdelningen och man kan få det att funka bra, då kan man ju få, så att säga, vetenskapligt skrivna algoritmer och idéer och lösningar. Man paketerar det och sen så lyfter man in det i en modern infrastrukturell miljö och kör det på det sättet. För det är verkligen att hur man kör ett program som en tjänst är ju inte helt trivialt fortfarande. Om man ska göra det på liksom lite skala. Framförallt inte som ovan.
Men när det kommer till att arbeta med människor som inte är programmerare, som ändå skriver kod, så att säga, har du mött på mycket motstånd till saker som så här anses vara, ja, nu säger jag best practice, jag hatar uttrycket, men alltså så här, nej, varför ska vi köra testerna varje gång vi ska bygga ihop det här, eller nej, vadå, en bokstav variabel namn funkar väl lika bra som. Alltså har du stött på liksom så här motstånd från på liksom saker som du bara, jo, men det är så man gör.
Vad ska du ha verkshantering till?
Exakt. Så här. Jag har ju det på min OneDrive här.
Ja, massor. Det är aldrig någon som har blivit liksom, det är ingen som har lavettat mig, inte ens verbalt för det, men det ställer ju väldigt mycket krav på mig som kommunikatör. Du sa så här, Patrik, att men det har man ju. För att vi tycker att det är självklart att man skriver ett test. Eller att man versionshanterar. Eller vad det nu är för någonting som är best practice. Men varför gör vi det då? Skulle ni bara så här blivit uppdragna av sängen klockan 3 på natten och bara helt rimligt argumentera för varför versionshantering är the best thing since sliced bread? Ja. Är det helt uppenbart? Eller är det bara, ja, jätteskönt. Jag ringer dig nästa gång. men
anledningen till att jag frågade var för att jag jobbade på ett försäkringsbolag för, kan det vara, 8-10 år sedan. Och då jobbade jag väldigt mycket med aktuarier som satt och skapade matematiska modeller i MATLAB. Och så jag gjorde nästan, kan man säga, samma sak som du gör. Alltså hjälpa dem med, liksom, för koden skulle portas till VB-net. Mm. Jag kan berätta mer om det någon annan gång. Och de här diskussionerna hade jag konstant med dem. Så här, bara, nej, skriv inte koden på det sättet. Nej, gör inte så här. Nej, gör inte så här. Ja, vi måste göra så. Så därför undrar jag liksom om det är lite samma problematik
med dem. Ja. Men det fanns en Max 4 uppdelat på massa olika forskningsstationer. Vi säger 20 stycken. Det är ganska rätt. Och varje sån forskningsstation har en handfull människor som jobbar där. Och vissa är mer autonoma än andra. På en av de här som var väldigt autonom så körde de väldigt mycket av sina experiment bara från en delad mapp någonstans på någon nätverksdrive. Och det tyckte inte vi riktigt om, för att så fort det gick sönder där så ringde de supporten som vi då delsvis var ansvariga för. Och sen så gick vi dit och så kollade vi runt och så bara, det funkade jättebra i måndags när allting testkördes. Vad har hänt liksom? Och då visade det sig att nej, men vi sitter och ändrar i de här skripten hela tiden beroende på vad vi ska göra. Och vi bara liksom, ja, då får ni väl ta hand om det själva då. Så där har det blivit så att vi har ju liksom fått ta fram, ni får inte ringa supporten, piskan i princip. För att man ska få liksom med dem i ledet. Och bara säga att vi supportar inte det här, då får ni sköta er själva. Och det har funkat ganska bra. Det blir ju också väldigt så här. Hur lång tid tar det att utröna om problemet ligger i deras skript eller om det faktiskt är någonting som så att säga vi har gjort fel? Visade sig den sen då att vi har varit i 3 timmar och det i deras skript är fel, då blir det ju liksom, min chef blir helt vansinnig. Då nästa sånt här liksom gruppmöte, då blir det avhyvlingar. Att så här håller vi liksom inte på. För att det är tidslöseri och det är inte effektivt och det är liksom inte värdigt en organisation som ska kunna köra 24/7.
Skulle du fråga om... Ja. Förlåt, kör vidare. Det får vara klar. Okej, det hoppar till med ljudet, förlåt. Jag skulle just fråga om situationen med chefer och liksom... Någon hierarki finns det ju alltid varit med den här. Upplever du att du liksom har en chef som förstår värdet av det du och ni gör och kan liksom motivera att, nej, men säger de att det är så här så får ni lyssna på dem, annars får ni göra vad fan ni vill, men det är så här vi gör liksom. Finns det den typen av skydd för dig och eller dina kollegor då, som gör samma saker?
Min absolut närmsta chef på Max 4 är antagligen den bästa, så att säga, shitwall jag någonsin har haft. Verkligen, 100%. Hon är fantastisk. Miriam Lindberg heter hon. Om ni vill jobba för en jättebra chef så sök jobb där. Men nivån upp sen kan det vara, har det varit lite tuffare periodvis. Och det har gått lite upp och ner. Det har blivit bättre. Men det har väldigt mycket att göra med det här skiftet som jag beskrev innan, att man har gått från en väldigt experimentell miljö till en miljö där man förväntar sig stabilitet. Och där har de liksom, den så att säga forskande delen av organisationen har också förstått att det här är inte deras grej liksom, med stabilitet. De har väl insett det, att om det ska vara stabilt över tid, då måste vi ha vissa saker, och det är tråkigt och det tar tid att bygga liksom, och det kostar liksom resurser från mer fräcka features, men då får man välja liksom. Så att ibland har det varit så att det inte har blivit gehör längre upp, men då har ju chefen verkligen gjort allt hon har kunnat och ändå bara sagt till oss, vi får bara suga i oss den här liksom. Men det har aldrig varit, jag har alltid haft bra stöd, det är kort och gott. Men det är ju också väldigt individuellt så, men ja.
Glädjer mig att höra. Jag tycker att det där, när du säger att någon är en väldigt bra shithole, det är verkligen det man verkligen vill ha i en chef, tycker jag. Att känna att man liksom inte behöver höra, men nu har de sagt det här, vad tycker du om det? Ska jag svara? Utan det är bara så här, jobbar ni, så tar jag alltid jobbiga. Ibland har vi möten om vissa grejer, men det mesta slipper ni höra. Liksom, det är ju det man, som man vill ha det ofta. Liksom.
Verkligen.
Och inte känna den här personliga pressen att men nu sa jag att det måste bli klart på måndag för de ska ha ett kundmöte, och, utan att liksom bara det tar min chef eller PO eller vad det är liksom. Så är det ju, det är en dröm att ha det så många sätt tycker jag. Så vad skönt att du upplever det också. Vad bra. Ja. Bartek, kör på.
Jag skulle bara lyckas unmuta mig själv. Hur har du hamnat i den här miljön? För du sa att du hade ett vanligt inom citationstecken jobb. Och så hamnar du i akademiska världen. Vad är historien där?
Det är en bra fråga. Så många, jag är sen 80-talist. Och det första jag programmerade var HTML. Vi kan ha ett claymore sen. Och tyckte väl att det var gött för att man såg någonting. Så. Jag minns att på de första programmeringslektionerna på gymnasiet typ, då byggde man något sån här terminalprogram som plussade ihop siffror eller något. Och det blev skittråkigt för jag kunde inte liksom, jag kunde inte screenshotta det och skicka till en kompis. Och ja, det var inte kul. Så jag började med webb som väldigt många andra. Sen har jag väl bara över tid sakta men säkert insett att det där med utseende, det är inte min grej liksom. Jag byggde mycket webb, tyckte det var roligare med backend-grejer. Sen så byggde jag en backend för en iOS-app som blev färdig långt innan iOS-appen och Android-appen kunde integreras. Så då blev jag iOS-utvecklare. Och sen blev jag Watch OS-utvecklare. Och bara så här, ja, gränssnitt i princip. Och sen så lackade jag på det och bara hur kommer man ännu närmare metallen liksom? Jag kan kanske inte gå till embedded. Det är lite långt, men och så såg jag detta och bara tänkte att shit, det här är ju fräckt. Och i någon mån också under tiden här så har jag väl blivit mer och mer intresserad av fysik generellt sett. Det finns ju många väldigt bra kanaler på YouTube som kan förklara saker för en outbildad krake som mig. Och att fysik är väldigt häftigt tycker jag. Så att på så sätt så landade jag in i det och egentligen bara tyckte att applikationen var väldigt intressant, den totala applikationen. Det var väl också lite att det var liksom coolt att kunna göra någonting som man kan ta på. Och när jag sökte jobb i den vevan så fanns det också väldigt mycket jobb utifrån typ så här gamblingföretag eller bettingföretag. Och det kändes också lite så här moraliskt tveksamt. Medans att hjälpa till att bedriva forskning känns ju lite mer, jag vet inte, ädelt kanske. Positivt i alla fall. Nätt positivt. Så på så vis landade jag in där. Och det är jättekul. Jag lär mig jättemycket om en massa andra grejer än programmering. Och det är kul.
Vilken inspirerande berättelse. Förlåt Anders, kör på.
Nej, det var ingen fara. Jag skulle bara fråga så här. I anteckningarna här så står det doing convincing work. Mm. Vad betyder det?
Där jag jobbar nu på IceCat så är det så att säga tänkt att jag ska försöka visa dem hur bra tango är, ungefär. Och det är ju väldigt mycket inte ett programmeringsproblem egentligen. Och men då handlar det väl om att man måste bygga någonting som är tillräckligt kompetent för att man ska kunna visa det. Och sen så förklara varför det här är bättre än något annat. Och den sortens convincing work explicit bad jag om att inte behöva göra. Men det blev det bara suck it. Du får göra det ändå. Men det kommer egentligen så, jag skrev med det där för att bara alltså jag har jobbat nu i närmare sig 15 år. Och jag har blivit, det här är kanske lite naivt va, men ge mig ett problem som man kan lösa med en dator så kan jag lösa det. Känslan, det är inte riktigt sant. Men jag vet vad programmering är, jag fattar hur allting funkar, jag fattar hur man hostar saker, jag kan allt det där. Så man inser att man, efterhand som man blir mer senior så blir det mer och mer det blir mer och mer personproblem på något sätt. Och programmeringen är mer ett, någon sorts grind. För att ta verkligheten framåt. Men man kan inte riktigt gå i den riktningen man vill om man inte först gör människojobbet. Så att mycket, mycket tankeverksamhet till dagligdags nu går ju mer runt och gör convincing work än programmering. Att övertyga att ge den ärlig chans, kan man säga.
Men är det liksom, i mitt huvud så är det där något av det mest otacksamma man kan göra. Att liksom några som är ingrodda i sitt sätt de gjorde det på, så kommer flytta på osten. Och de bara, varför ska du flytta på min ost? Den är här. Ja, fast det är faktiskt lite, nej! Liksom, gör ingenting. Det är väldigt, det kan bli en väldigt sån här liksom, lite kämpig uppförsbacke grej att hamna i, tänker jag mig spontant.
Absolut. Absolut.
Ja.
Jag gråter inte över JSON Web Tokens.
Nej. Jag vill andra saker istället. Ja.
Ja.
Nej, men det kan jag tänka mig. Känner du
det också, att... Det är också svårt då när man kommer utifrån. Alltså, nu är jag ju rent tekniskt så är jag anställd som en vanlig knegare, fast på ett tidsbestämt kontrakt. Men praktiskt sett så blir det mer som att man blir någon sorts konsult. Och ni kanske har varit med om situationer där en konsult har kommit utifrån och tycker att man ska göra på ett annat sätt. Det brukar inte landa jätteväl. Kanske. Vad vet han? Ungefär. Nu är det jag som är den douchebaggen som kommer utifrån.
Vattenkammat hår. Och... Varför gör ni så här? Det är bättre att göra så här.
Ja. Ungefär så.
Jag får alltid bilden av Ross i Band of Brothers framför mig. Jag tänker på det där, den karaktären, om ni har sett den serien för länge sedan.
Captain Sobel.
Precis, jag är inte Ross och du med. Ja, samma skådespelare, men ja, precis. Så det här, man kommer in utifrån och liksom är påläst och lite översittande. Och så, alltså, inte att man är det, men att man får den rollen lätt. Liksom. Att,
ja, absolut.
De går där med sina skitiga skyttegravskläder liksom, och så kommer man komma där och har ni tänkt på Solid? Det är ju en väldigt bra grej. Ja, förlåt. Det tänker jag ofta på.
Hörrni, om 9 minuter måste jag hoppa ut, men innan jag gör det så vill jag vill också ställa en fråga om en sak som Emil skrev i anteckningarna, och det är meningen "Will hit satellites, even spy satellites." Kan du prata lite om
visst.
Det?
Det här radioteleskopet som de bygger i Kiruna är, alltså ni borde kolla bilder på det. Kan man lägga länkar i beskrivningen eller?
Jajamän.
Ett vanligt radioteleskop har såna här typiskt stora paraboler. Om ni, de flesta, det känns som att målgruppen för modemodemet har sett GoldenEye-filmen. I slutet av den filmen så dör stackars Sean Bean när han trillar ner i en sån parabol. Mm. Den sortens paraboler används normalt sett för radioteleskop.
Mm.
Men IceCat har nu då insett att det är knepigt att bygga så stora, och det tar tid att sikta, och de är dyra. Och
de är livsfarliga
för Sean Bean. Förlåt. Ja. Så nu har man byggt en platt rackare med 10 000 små antenner istället för en jättestor. Så att precis som mjukvaran går från monoliter till distribuerat, så gör den fysiska världen också det ibland. Och den här rackaren kan då skicka en massa radarsignaler upp i himlen och träffa joniserade partiklar från norrsken bland annat då. Och så tittar man på dem och så lär man sig någonting av det som jag knappt vet vad det är för någonting. Det är fysikfrågor som jag inte kan svara på. Men en metallbit, kub, mjölkpaket i form av en liten satellit kommer att lysa som solen i den här datan, för att den ger så fruktansvärt mycket bättre reflektion. Och det betyder att allting som rör sig inom det här området kommer att träffas av radiosignalerna. Så då får man veta var alla satelliter är. Och man får veta var alla är, oavsett om de så att säga annonserar sin rutt eller inte. Bland annat spionsatelliter. Så det finns ett visst, när jag skrev på kontraktet så är det en viss säpoklausul, kan man säga, om det. Och det är verkligen en sån grej att vi kan inte lämna ut data hur som helst. Ja, så enkelt.
Prata i podcast om det. Nu är det sent.
Hur mycket liksom information skapas varje timme, sekund, minut, dygn från det där?
Nu är den inte klar, men när den är klar så tror jag att den kommer saturera, ska vi se, Alltså sex stycken 100 gigabit länkar.
Så 600 gigabit i sekunden, är det du säger?
Ja.
Det är ganska mycket data ändå.
Det är ganska mycket data.
Allt är på Python bara. Nej. Det låter ju coolt. Allt det här låter ju väldigt fascinerande i någon slags... att det, så det inte är det här liksom abstrakta. Det är bara att klicka new VM i Azure här. Utan det är liksom lite mer tungrot och på riktigt. Och en annan typ av prestanda, en annan typ av säkerhet, en annan typ av driftskrav. Det, sånt är ju väldigt roligt tycker jag som spontant som programmerare. Så jag kan förstå att det liksom är givande att arbeta med det. Och ja. Intressant.
Den här sortens datamängd har ju också gjort att man har fått bygga hel infrastruktur. Liksom custom för det här. Allting går på UDP. Med en jumbo frame-storlek på typ 9000 någonting bytes. Det har jag fått lära mig i veckan att det är helt knasigt. Det är liksom dedikerade fiberkablar som går mellan de här tre sajterna och ett datacenter. Och det var tydligen något... alltså det är ett ringnätverk som man har redundans i båda riktningarna och hej och hå. Men det är väldigt gnälligt det där då, för att man ska... Om man ska kunna nå de här hastigheterna så handlar det väldigt mycket om att man måste minska brus. Och framförallt om man ska köra UDP också. För då är det ju... UDP har ju ingen reliability överhuvudtaget. Sen datan aggregeras. Liksom. Man får pyttesmå signaler i varje paket. Och sen så lägger man ihop allting och summerar. Och så får man en starkare signal på vissa ställen. Så det händer inte så mycket om man droppar liksom 2%. Det gör ingenting. Så på så sätt så är det ganska tacksamt. Men det har krävts ganska mycket infrastruktur och tänkande för att man ska få ihop det. Så får vi se om det håller. Det är svårt att säga.
Kul. Hur länge har du kvar på ditt uppdrag där? Halvår?
Till mars.
Mars. Mm. Det ska bli kul att se när det går live. Och du står där och drar i spakarna, tänker jag, på tv.
Ja, precis.
Kanske. Men vad roligt. Tack för att du berättade om allt detta och svarade på alla våra frågor. Vad skulle du säga, Bartek?
Jag ville bara veta om ni har byggt en jättestor röd knapp som ni ska trycka på invigningen. Det känns som A och O. Här.
Det här är väl in Snoop Dogg för att göra sånt numera, har jag förstått. Science, jo. Ja. Det kanske var det idag.
Jag tror
någonting
det.
Du vill avsluta med, Emil? Några visdomsord eller några länkar eller något liknande?
Jag vill bara säga tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Kul att få berätta lite.
Absolut. Välkommen när som helst.
Hem till Bartek. Då säger vi så. Tack för idag. Så tycker
tack
jag på stopp. Hej då.
Tack.
Hej då.